Det är så här att Kristoffer sa så här till mig då, att Anders, kan inte du predika över vad kostar det? Frågetecken. Det sa han inte, men det är ju en fråga. Och jag har i den här rubriken idag har jag skrivit sig, vad kostar det att följa Jesus? Jag la till lite där, för jag tyckte, vad kostar det? Annars kan det ju vara en garderob på Ikea eller en, vad det nu kan vara. Men vad kostar det att följa Jesus? Och då är det ofrånkomligt. Jag måste ju tala utifrån mitt eget liv. Alltså jag försöker att vara så ärlig också på något vis förankrad i det jag delar med dig. För att annars så blir det lätt bara liksom något form av klokskap eller kunskap. Men och när jag ställer mig själv den här frågan, vad kostar det mig att följa Jesus? Då landar jag direkt i ett bibelord som har varit livsavgörande för mig och som har varit ett fundament under de åren som jag har fått vara en kristen. Och det ordet börjar jag med. Och det är ett ord som Paulus har skrivit. Och jag kommer att börja den här predikan lite grann med några saker som Paulus har skrivit. Han är ju ganska radikal på många sätt. Men han var ju också en människa som dig och mig. Eller hur? Sen ska vi landa i ett Jesusord. Han var ju också en människa som dig och mig, men han var också Gud. Så vi börjar med Paulus och det här ordet som för mig har varit ett fundament. Och du har hört, jag har citerat det jättemånga gånger. Men det blir inte mindre viktigt för det. För detta här är som en grund för hela mitt liv faktiskt. Och det står i Galaterbrevet 2 och 19 och 20, nej, 19 till 21. Och det är ett ord som är så här, vet du. Det står så här: ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det livet jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son. Han som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju inte Kristus behövt dö. Eller då hade Kristus dött förgäves. Och det här ordet har burit mig i alla år. Och du har hört det många gånger, jag citerar det ofta. Och det är för att det är så viktigt för mig. Och du märker i det här också, där ser du den här spänningen. Alltså, det kostar allt. Samtidigt är det fritt och för inte. Den spänningen är intressant, tycker jag. Det kostar allt att följa Jesus. Samtidigt är det fritt och för inte. Och det där, det vet ju Paulus i Efesierbrevet skriver att för att det hänger inte på våra gärningar vad vi gör, för att ingen ska kunna berömma sig. Utan ska berömma mig av någon, ska berömma mig av honom. Men den här spänningen finns, och vi människor, vi har ju en tendens att köra i diket ofta. I vår teologi och i vår syn på Gud. Och det finns ju, ett dike är ju då att det är bara gärningarna. Du gör minsann inget bra, så du kan inte vara kristen. Det andra diket är ju att det är nåd allting, så jag kan göra som jag vill. Jag är ändå förlåten. Och det finns ju en sanning i båda två, det där, på något märkligt sätt. Men jag skulle vilja, den spänningen som finns i det här att allt, jag dött bort, jag får dö i mitt, ifrån mitt eget. Men jag får också leva i Guds nåd. Jag får ta emot Jesus, det verket han gjorde på Golgata som vi firade förra helgen, påsken. Och det här, vet du, det här spännings, det här är viktigt. Och jag ta dig gärna en funderare på det. Men och för Paulus var det ju, han kom ju tillbaka till det här i sina brev på lite olika sätt, att det är korsfäst, det är något som är dödat i dig och mig. I Galaterbrevet lite längre fram säger han så här, att de som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Det står i Galaterbrevet 5:24. Och den kommer direkt efter där Paulus pratar om andens frukt, köttets gärningar och andens frukt. Men alltså, korsfäst sitt kött och dess lidelser och begär. I Romarbrevet kan vi läsa några, bara några exempel här. I Romarbrevet 6 står det så här: vi har alltså genom dopet till döden, vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Romarbrevet 6:4. Två verser längre fram, 6:6, Romarbrevet 6:6, står det så här: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre slavar under synden. Ja. Hur känns det här? Tummen upp är någon som gör det. Ja, nej, men det finns ju någonting i det här, och detta här är ju en totalt, vad ska man säga, det är lite emot den tid vi lever i. För i den här tid vi lever i så är det väldigt intressant vad jag tycker och vad jag vill. Men om jag är död och Jesus lever, då är det ju någonstans han som är min ledstjärna. Och det här, vet du, det här bryter i oss alla människor. Du vet, även i Paulus nu som jag citerade här flera, han säger ju att trots jag gör det jag inte vill göra, säger han ju, eller hur? Har du någon gång gjort det du inte vill göra? Anders har gjort det många gånger, ja. Och det är ju bara att vi är människa, och därför förkastar vi inte Guds nåd. Men det är fortfarande så att Paulus erkänner att det som han inte ville göra men ändå gjorde, det var fel. Det blir förödande om vi istället försvarar det. Bara för att Pelle eller Lisa eller vad nu våra medmänniskor heter gjorde så tar jag mig rätten att göra det här. Nej, det kan jag inte göra om jag är död. Ibland gör jag kanske det. Men det är fortfarande inget att försvara. Så att Paulus var väldigt tydlig med det här, att dö för Kristus. Och då tänker jag nu, då läser vi, när man läser evangelierna, så Jesus talar ju om det här också. Jag menar, han talar om sin egen död, och han talar också om lite lärjungaskapets krav, skulle man kunna säga, om man vill använda det ordet, eller lite grann, vad innebär det att vara en lärjunge till Jesus? Och då tänkte jag på ett bibelord från Lukas evangelium, kapitel 9, vers 23 och 24. Så ska vi se om jag kan läsa det. Där står det så här. Lyssna nu. Detta är Jesus ord. Om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv, han måste mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Där har du den här också, den gudomliga. Alltså, hur kan man vinna ett liv om man mister livet? Ja. Jag är inte riktigt lätt. Det är ju inte logiskt förståbart, eller hur? Men Gud är inte logiskt förståbar, utan Gud är Gud. Därför ska vi alltid vara försiktiga när vi förklarar, vi tror att vi vet hur Gud är och förstår Gud i alla lägen. Vi kan förstå lite fragment av honom, men Gud är Gud. Tror vi något annat, då är det högmod så det skriker. Och jag tänker så här, ibland så kan kanske, jag skrev några saker som en mening här som jag, du vet att jag får ofta meningar i min, jag sitter och förbereder mig och säger, men det, du får ju ta det här om du vill, men att vara kristen, det är inte en livsstilsaccessoar. En accessoar, det är ju någonting man sätter på sig för att liksom någonting utanpå, men det påverkar inte inuti. Men att vara kristen, det är inte liksom något som bara någon accessoar som jag tar på mig, utan att vara kristen, det är någonting som påverkar hela mitt liv. Och att vara kristen, det har också ett pris. Men det är också så att det här priset är betalt på korset. Kommer en sån här paradox igen. Det har ett pris för dig och mig, men samtidigt är priset betalt. När Jesus sa på korset att det är fullbordat. Och du vet, på påskdagen här så läste vi hur Jesus visade sig för sina lärjungar. Så att men det finns någonting här som i vår västerländska, jag börjar använda ett ord ibland som man kallar västerländsk välfärdskristendom. Jag vet inte om du har hört mig säga det, men det är på något sätt att vi har definierat Guds välsignelse som välfärd. Alltså att jag är välsignad om jag har bra med pengar, om jag har ett bra boende, om jag är frisk. Så det skulle då betyda, om man drar det lite vidare, så skulle det betyda att den människa som är förföljd för sin tro är inte välsignad. Den människa som lever i ekonomisk fattigdom är inte välsignad. Det är ett väldigt ytligt sätt att se på välsignelse. Det är absolut inte att för mig är döden en vinning. Och det här finns någonting här att vad talar Jesus om? När han säger följ mig. Ja, då talar han inte om välfärdskristendom. Jag har fyra små punkter bara. Jag ska ta det ganska kort. Men vad talar Jesus om i den här versen? Lukas 9. Jo, han säger så här. Det kostar självförnekelse. Jesus säger, förneka dig själv. Ja, men ska jag inte vara den jag är? Ska jag inte leva utifrån det som Gud har lagt ner i mig? Jo, absolut. Du ska inte utplåna dig själv. Det är inte det handlar om. Jag menar, vi som sitter i det rummet och är i det rummet just nu. Vi har massa personligheter, massa gåvor, talanger, förmågor. Och det ska vi ta vara på. Men det landar i det här att jaget blir litet och Jesus blir stor. Och vad kan det innebära att förneka sig själv? Jag bara några saker som ploppade upp för mig då när jag satt och förberedde. Att det innebär kanske att säga nej till egoismen. Sätter inte mig själv först. Ja, men han har det så bra. Varför har inte jag det avundsjuka? Det är ju en egoist, en frukt av egoism egentligen. Ett annat sånt här förneka sig själv är att behovet av alltid ha rätt. Det kan ju vara svårt för Anders ibland, vet du. Det vet Karin, hon ler. Det är svårt att erkänna att man inte har rätt. Eller bara, det är kanske bara jag. Men sån är Anders. Jag får jobba på det. Men det är helt klart så att förneka sig själv innebär att jag behöver inte alltid ha rätt. Jag har inte alltid rätt. Det innebär också kanske att inte alltid sätta sig själv först. Låta andra gå före i kön. Det innebär kanske att inte ha lika stort fokus på sin egen navel som andras navlar, höll jag på att säga, men på andra människor. Jag tror att det här är, vi lever ju i en kultur där vi säger ofta så här, följ ditt hjärta, utveckla dig själv. Men vad säger Jesus? Jesus, han säger, följ mig, säger han. Sen tror jag ju att Gud använder våra tankar och våra idéer. Det är ju inte så, vi är ju liksom inte utplånade, du måste förstå mig rätt där. Men det är väldigt lätt så här att när vi väljer, vi skapar oss en egen kristen tro som inte kanske riktigt är den kristna tron som ordet talar om. Och då följer vi kanske mer vår egen vilja än Guds vilja. Om jag får göra som jag vill, ja, det får du göra. Men Jesus säger fortfarande, följ mig. Det betyder att ibland så kanske vi måste gå mot strömmen. Det kan betyda att ibland så kan vi inte bara kompromissa för att bli populära. Och det där kan ju kosta på, så att säga. Vi ska inte söka konfrontationen. Det har jag mött kristna syskon som de ser det snarare som någon, ja, kommer man inte i konflikt med omgivningen så är man fel. Och det tror jag inte är Guds. Jag menar, Jesus sökte inte konflikten, men han var heller inte rädd för konflikten. Så det kostar självförnekelse att följa Jesus. Det kostar också lydnad. Svårt ord. Att lyda. Men det är faktiskt så att om du läser i Titus så står det så här att Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Och den nåden fostrar oss att säga nej till ogudaktigheter och världsliga begär och leva ett anständigt och rättfärdigt och gudfruktigt liv. Det står i Titus 2, 11 och 12. Alltså, det finns något som heter lyda. Man kan inte göra hur som helst. Det kan bli så här att det är väldigt lätt att följa Jesus när det passar mig. Men att jag väljer bort det när det kanske går i klinch med vissa saker i mitt liv. Och jag tror att det kommer tillbaka till det här att det handlar inte om du kan inte ta, eller jag kan inte ta mig rätt och skapa någon egen kristen tro. Det har vi människor gjort under historiens lopp, olika, att vi har liksom betonat saker så mycket så vi har tappat helhetsperspektivet. Därför kan det vara befriande, som Kristoffer berättade där i början, att man möter syskon från andra traditioner och upptäcker att vi gör ändå ihop. Och vi kan vara överens om att vi tycker olika. Det är inte så farligt. Det brukar Kristoffer säga, om du inte har hört det så citerar jag honom där. Att vi kan vara överens om att vi inte är överens. Och det är lugnt om vi är överens om att Jesus är Guds son. Han är enda vägen till Gud och så vidare. Det finns vissa saker vi behöver vara överens om. Men det kostar lydnad. Och det betyder alltså att vad kan det vara som jag behöver lyda? Jo, det kan vara att Jesus, Gud, disponerar alltså egentligen hur jag använder min tid. Alltså jag brukar ju säga så här att hela mitt liv är min gudstjänst. Det har du hört många gånger. Och tänker jag att allt jag gör jag för Gud. Nu, just nu får jag stå här och predika. Och det är kanske en halvtimme någonting eller vad det kan vara. Men alla andra timmar på dygnet gör jag för Gud. Vi kan inte fragmentera livet, utan lydnaden innebär att allt gör jag för Gud. Vi får ge Gud vår stolthet. Vi får ge Gud våra resurser. Det vi har, så att säga. Allt, vad har du som inte har blivit dig givet, kan vi läsa här. Ja, ingenting. Inte ens livet. Det betyder inte att vi inte ska vara noggranna, att vi inte ska förvalta på ett bra sätt. Men det är en attityd jag behöver ha. Det är en attityd jag behöver ha. Att det finns en lydnad. Och Jesus, han säger inte bara tro på mig. Ibland landar vi det, utan han säger följ mig, som han sa förut. Och det vet du, när han kallar sina lärjungar, då säger han följ mig. Han säger inte tro på mig. Jag har inte läst så jag kan säga det exakt, men jag tror inte han säger det någonstans faktiskt. Tro på Gud, säger han ju. Men han kallar sina lärjungar, så säger han följ mig. Och då visar det sig, liksom, den tron då, den visar då vilka val vi gör. Hur vi lever, hur vi älskar, hur vi förlåter, hur vi tjänar. Hur våra liv ser ut. Att våra liv får återspegla det Gud, den Gud är. Inte att vi är Gud, men att det får återspegla hur den Gud är. Jag brukar ha en bön att få vara en kanal för Guds kärlek och Guds hjärta till de människor jag möter. Det är en ganska enkel, men det är också erkänna att, liksom, att det är bara Gud som kan kommunicera någonting som är på riktigt och som betyder någonting. Sen kommer en liten svår sak för oss här i vårt västerländska del av jorden, på världen. Det kostar lidande att följa Jesus. Jesus, han säger så här i Johannes: detta har talat för att ni ska ha frid i världen. I världen får ni lida, men vad vi gott mod gör övervunnit världen. Johannes 16:33. Det säger Jesus. Paulus, han säger så här i Romarbrevet 8:18: jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Jesus har inte lovat oss ett enkelt liv. Har du fått höra något annat, så är det inte sant enligt ordet här. Han säger till och med att vi kommer att få lida för vår tro. I någon form. Hur det ser ut, det vet vi inte. Det är många människor på vår jord som får sätta livet till för att man bekänner Jesus Kristus som Herre. Och då kan man tänka så här som svensk som lever i den här lilla delen av världen, att ja, det skulle jag aldrig klara av. Men då landar jag i den förvissningen om att Gud ger mig vad jag behöver i varje situation. Men vi får inte se att lidandet är något onormalt. Vi söker inte lidandet. Men vi är medvetna om att det är en del av livet som en Jesu Kristi lärjunge. Och då behöver vi också se att vi inte är ensamma i det, för Kristus har gått före. Han bar allt på korset. Och han lever i dig och mig. Och han är med dig och mig. Att följa Jesus är värt allt. Jesus han säger så här, den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det, läste vi i Lukas. Alltså det finns en djup glädje i att följa Jesus trots kostnaden. Och där tror jag vi behöver se den. Den kan vi liksom inte förklara kanske, den måste vi erfara. Och vi får frid med Gud. Vi får ett syfte i våra liv. Och vi får en evighet, en evig framtid tillsammans med honom. Och vi får en familj, vi får en församling, en gemenskap. Jag tror att det här är ju svaret. Du vet de här klassiska livsfrågorna som jag skulle vilja säga väldigt många människor, kanske till och med alla, någon gång brottas med. De känner du säkert till, men det är ju liksom, var kommer jag ifrån? Varför är jag här? Och vart är jag på väg? Och någonstans så ger ju Jesus svaret på det. Så det är värt allt att följa Jesus. Och vi följer inte honom för att förtjäna frälsningen, utan vi följer honom som ett gensvar på hans kärlek. Det där kan vara svårt, vet du. Men du kan aldrig förtjäna Guds kärlek. Du kan aldrig förtjäna nåden. Då är det ju inte nåd. Men du kan gensvara på hans kärlek till dig. Så om vi bara landar i väldigt enkelt, vad kostar det att följa Jesus? Ett ord. Allt. Vad kostar det att följa Jesus? Jo, det kostar allt. Så att jag tror att det här är någonting som vi som församling, vi som enskilda personer, men också som Kristi kropp, både här i staden och i vårt land. Vi behöver någonstans våga lita på att Gud är Gud. För det behöver vi göra om vi ska liksom leva i det här. Att betala allt eller ge allt. Så att jag önskar att vi som församling att vi får följa Jesus. Och vi är beredda att betala priset. Och jag hoppas att du vill följa Jesus. Och att du är beredd att betala priset. Jag tror vi gör så här att vi tar bara en vi ska inte, jag vet inte var du landar i det här, men det finns ju olika delar utifrån de olika vi är, men det finns viss olika saker som kanske berör oss. Det har det varit när jag har suttit och förberett det här i mitt eget liv. Och jag tror att antingen så ser man ner på sig själv. Det är inte Guds hjärta och Guds tanke. Däremot så säger Jesus även till dig och nu, just nu, följ mig, och du får ge ditt gensvar på det. Och då är det ju en process, i precis som lärjungarna när de fick den här frågan. Ibland kan man ju tänka, var det så att man bara, han sa följ mig, så släppte man sina redskap och allt vad det på och jag går med honom. Var det verkligen så? Det kan jag tänka. Det står ju att det var så. Och då får man ju se, vad är det som binder mig? Vad är det som håller fast i mig? Vad är det som håller mig kvar i det? Och då, det som kanske då begränsar mig från att följa honom. Och det får vi ställa oss som församling. Det får du ställa dig som enskild person. Så kan vi inte bara ta en stund där vi får lämna över om det är saker vi vill lämna över. Det är ju så, Jesus ställde ju frågan, följ mig. Och vi vet ju inte det riktigt, om det var sådana som sa nej, jag vill inte följa dig. Det vet vi inte. Inte, det står ju inte skrivet om det. Men det är mycket möjligt att det var så. Vi vet ju däremot att det var många som sprang med honom, som sen sprang och gömde sig när det blev lite jobbigt. Vi vet ju att det var de som spred palmblad när han kom in i Jerusalem och skrek Hosianna. Så man ropade Hosianna. Och sen så bara några timmar senare så skriker man korsfäst. Och vem vill jag vara, för att ställa mig då frågan. Vem vill jag vara? Är jag beredd att betala priset? Den frågan skulle jag vilja att du tar med dig, så leder jag i bön, och så får du göra bara ha din tanke inför Herren. Jag tackar dig, Herre, för att du har gjort allt klart. Jag tackar dig att det du gjorde på Golgata, det är nog. Jag tackar dig, Fader i himmelen, för att du sände din son Jesus Kristus hit till jorden för att upprätta det som var brutet. Jag tackar dig, Herre, för att du också har sänt din heliga ande som vår hjälpare. Tackar dig, Herre, för att du ser vad vi behöver. Du ser vad vi brottas med. Du ser det som vi är glada över och du ser det som vi är mindre glada över i våra liv. Tackar dig att vi får komma till dig med det här. Och du sparkar inte ut oss, utan du tar emot oss. Som den gode herde du är, den gode far du är. Men jag ber också att du ska ge oss mod, Herre. Att du ger mig mod att våga förtrösta på dig. Att våga lita på att du är den du säger att du är. Att jag vågar lita på att du är den du säger att du är och att jag är den du säger att jag är. Jag tackar dig för var en av mina syskon här inne. Tackar dig, Herre, för att vi får, om vi vill, får vi ge vårt ja till dig. Jag tackar dig, Herre, för att vi får be också om en förvandlad värld. Många människor som får möta dig. Och att vi får vara redskap för det. Att inte vi går och gömmer oss, utan att vi får relatera till människor på ett sätt som är värdigt dig. Tackar och prisar och lovar dig, Herre, för att vi får vara dina barn av nåd. Men vi tackar dig också för att vi får lita på att vi får korsfästa vårt kött. Korsfästa det som hindrar dig från att verka i och genom våra liv. Tack, Jesus. Amen.